Vinn din nästa förhandling.
Ja, hur tänker du inför en löneförhandling? Eller en förhandling om vad en kund ska betala dig? Vad säger du, Ann-Sofie? Är det en kamp där man oftast möts i mitten, eller hur brukar du tänka?
Alltså, här har jag ju inspirerats av hotellmagnaten Petter Stordalen, som jag vet har sagt på flera håll att det bästa är ju om när man har en förhandling att båda känner att de har vunnit. Så det har jag tagit med mig. Det är inte säkert att jag har tagit det direkt från honom. Men det är väl den bästa känslan ändå, att när man känner att här har vi haft en dialog, men man kanske har både fått ge och ta på båda håll. Men där någonstans. Så det känns som att båda vinner. Mm. Eller?
Så var jag van att tänka kring det också tills jag läste den här boken som jag ska berätta om idag. För idag ska vi berätta om hur du lyckas med och vinner dina förhandlingar. Och att du vinner, ja, men det betyder ju ibland att den motsatta sidan förlorar. Det här kan vi prata mer om. Men använder du den här metoden så kan det också göra att ni får en bättre relation och att slutresultatet faktiskt blir bättre än om ni bara kompromissat.
Och det du lyssnar på, det är Health for Wealth. Och sen 2016, i poddande stund nästan 7 år, har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Ja, och för att må bra, ja, då behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden så tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla medarbetare såklart.
Alltså det här, jag ser fram emot det här samtalet, för jag känner att här är det potential för stort lärande för mig. För du har läst och fördjupat dig i en bok som handlar om förhandling, och den vill du prata om, eller hur, Boel?
Det stämmer, och jag vill tacka min man Mick som tipsade mig att läsa den här boken. Den heter Never Split the Difference, Negotiating as if your life depended on it. Lite rolig titel. Den är skriven av Chris Voss. Han har varit förhandlare för FBI och lyckats lösa upp gisslan och kidnappningssituationer där liv står på spel. Och när man läser så, han har inte alltid lyckats heller, kan jag ju tillägga. Men ofta.
Mm. Wow, det här går ju stick i stäv med välja sina strider. Det var inte så här översättningen av den här titeln. Och så tänker jag så här, okej, jag vet ju att man kan lära mycket av, i många andra fall, till exempel Navy Seals, liksom, kan man lära mycket om det, till exempel psykologisk trygghet. Så här blir det intressant om förhandling från såna här kidnappningssituationer kan hjälpa mig i vardagen. Ja, men okej, för eller under läsning av boken eller tidigare, hur bra har du varit på att förhandla?
När jag ser tillbaka så inser jag ju att i början av livet var jag usel. När jag fick min första lön, tror jag, eller en av de första. Jag menar, då fick jag ett kontrakt som där det redan var utskrivet med en lönesumma klar. Och jag tittade på den och tänkte, jaha, det är det här jag får. Och så skrev jag på. Samma sak första gången jag tog ett banklån. Då frågade jag banken, vad kommer det att kosta? Och så sa de, så här mycket. Jaha, sa jag och skrev på. Och sen var jag lite sur när jag insåg att, herregud, man ska ju förhandla. Men det där måste man ju också lära sig. Att man ska, att det är okej. Att det är liksom förväntat av motparten. Och jag tror inte att jag är någon pangförhandlare idag, men jag har blivit väldigt mycket bättre. Och efter att ha läst den här boken så ser jag faktiskt fram emot nästa tillfälle jag ska förhandla. Hur är det med dig då, Annie? Hur är du med förhandlingar?
Jag noterar att jag ska läsa boken. Nej, men jag tror att jag är nog inte så bra faktiskt, för jag tror att jag kör över. Och det är ju inget kul sätt att vinna förhandling på. Eller så ger jag upp liksom alldeles för tidigt. Så att nu är jag väldigt självkritisk. För jag tror verkligen att jag behöver utvecklas inom det här. För jag tror att, som sagt, jag också abdikerat alldeles för tidigt. Där jag borde ha stått på mig. Ganska nyligen situation där jag ska ta lite hjälp av det här. Där min dator har blivit väldigt dåligt behandlad av de som jag köpte den av. Så att jag tänker ta med mig det som jag står inför att bråka om där, som lite stöd under den här avsnittet.
Ja, men vad kul. Jag tror att vi alla har en del att lära här. Och sen är ju varje situation ny, och bara för att man läser en bok betyder inte att allt blir bättre. Man måste ju träna också. Men därför kan det vara bra att ta till sig lite ny kunskap och sen tänka nu ser jag fram emot nästa tillfälle. Och den här Chris Voss, som författaren heter, han är väldigt tydlig med att en framgångsfaktor är att ditt främsta fokus ska faktiskt vara att lyssna. För ofta kan man komma till en förhandling och man har fullt i huvudet av sina argument och tänker att jag ska säga det här, och så glömmer man att lyssna. Men alla människor i alla situationer vill bli förstådda och lyssnade på. Och den insikten kan du använda till din fördel. Så det är inte, och det här tycker jag är intressant. Du och jag, Ann-Sofie, vi har läst massor med böcker och pratat med massa intressanta människor om psykologi och mänskligt beteende. Så det här känner vi ju igen. Och det handlar alltså inte, och så tror man kanske att ja, men förhandling, där ska vi vara rationella och den med bäst argument vinner. Men det är inte så. Så du vinner inte med rationalitet. Du vinner inte med att ha fokus på dig själv. Ha fokus på den andra så att du kan förstå den, säger han.
Och det här känns ju väldigt betryggande, för det stämmer ju så väl överens med hur vi människor fattar beslut. Det är ju inte det rationella, utan det är ju känslor. Och för att komma åt känslor, då är det ju dina känslor i det här fallet som jag behöver sätta mig in i och förstå. Så att det här med att man ska lyssna låter ju väldigt rimligt. Men okej, finns det någon liksom, så här gör man, hur gör man?
Ja, men det gör det, absolut. Och först några saker att ha med sig då. Så ta det lugnt, det understryker han flera gånger. Den andra vill bli lyssnad på, och stressar du, då kan det kännas som att du kör över din motpart. Så det är inte bra. Och tid är också bra. För tid får vi ju när vi tar det lugnt. Tid är också bra för att du kan få mer information, och den som vet mest vinner. Du får mer information om den här motpartens då drivkrafter. Och sen ett annat sånt där allmänt råd, det är att vara öppen. För du har förstås en bild av hur det här samtalet kommer att gå till och vad din motpart har i åtanke. Men det kan visa sig många gånger att verkligheten är lite annorlunda, och försök att ha ett öppet sinne helt enkelt.
Jag tänker också på där adaptivitet, att så här, potentiellt kommer den här personen att svara så här eller åt det här hållet eller åt det här hållet, då är jag beredd på olika liksom, scenarion. Men ska man inte alls ha en egen agenda med sig?
Jo, det ska man. Men vi kommer lite senare till konkreta exempel kring löneförhandling till exempel. Och då är det så här att grundtipset är faktiskt att du ska låta den andra säga en summa först. Och en uppenbar anledning är att det kan vara så att han eller hon faktiskt tänkte säga någonting mycket högre än vad du trodde.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och har du då sagt först, då sitter ju du i en sämre sits helt enkelt. Så att grundtipset är att den andra börjar. Men ja, så en agenda ska du absolut ha. Men kom ihåg det här då, att den som vet mest vinner. Alltså, det finns ju säkert anledningar till att din motpart skulle kunna möta dig, inte bara halvvägs utan 100%. Men istället för att gripa efter de här positiva halmstråna som du tycker kommer fram i ett samtal och tro att nu är jag hemma, så ska du i första hand leta efter hindren, trösklarna, alltså det som ligger i vägen för att hen går dig till mötes. För att om man inte låtsas om dem så försämrar det ditt läge. Så till att börja med vet du antagligen inte vilka hinder den här motparten ser framför sig. Ta reda på dem. Om du till exempel får höra i en lönediskussion: ja, men ditt löneanspråk, det ligger över den budget jag har fått. Så istället för att genast argumentera mot det här med dina egna argument: jag har presterat så bra och du sa för ett år sedan, bla bla bla. Beskriv istället hindret eller problemet som du precis har fått motparten att leverera. Okay. Så din budget är begränsad, kan du säga. Alltså, du säger samma sak som hen precis sa. I boken kallas det här för labeling, och jag tänker på svenska kan man kalla det för rubricering. Så om chefen säger ditt löneanspråk ligger över den budget jag har fått, ja, då rubricerar du det genom att säga: aha, så din budget är begränsad. För då har du fått hen att känna sig förstådd, du har lyft upp det jobbiga och du får också den personen, alltså bollen är över på hennes eller hans planhalva, och då, nu kommer du få höra mer.
Mm, just det. Och skulle det kunna vara så att i bästa fall så vet jag redan när jag går in, nu vet ju jag att budgeten är begränsad. Men det gäller ju där att inte kanske tänker jag då, gissar jag, inte låtsas som att jag tror jag vet allting redan och kommer in här, utan det är igen att vara den här lyssna men sen bekräfta: ah, okej, jag förstår. Men då har vi precis, jag rubricerar, jag talar till det som beskrivs som ett problem.
Precis, för det är också så, ja, men som författaren säger, att ju mer vi pratar om det som är problem och ju mer din motpart får prata om det som är hans eller hennes problem, desto bättre band skapar ni i den här diskussionen.
Mm. Alltså, jag som ofta försöker vara lite så coachande, jag tänker ju så här sitter jag, okej, men Boel, alltså din budget är begränsad, men hur skulle, alltså du vet, jag säger, vänta, jag ska ju stanna i förhandlingsläget här, jag ska ju inte coacha dig till en lösning, utan vi är i förhandling, men direkt tänker jag att det är lite likt det här att hur man gör när man coachar, man vill få den andra att prata, hur skulle man kunna lösa det då? Man skulle ju kunna, men nu är vi i en förhandling, jag vill ha högre lön i det här läget, eller jag vill ha ersättning för min dator.
Men du kommer få användning för många av de här liksom instinkterna faktiskt. För att du ska undvika att hamna i en ja-nej-diskussion. För då kommer det vara så att ni växelvis tar er fram till i bästa fall mittenpunkten mellan det du hade velat ha och den lägsta punkten i din chefs intervall. Du vill ju hellre hamna så nära hans eller hennes högsta punkt, eller hur?
Just det.
Och då ska du undvika orden ja-nej så länge du kan. Genom då att rubricera det som hen beskriver som problem och också genom att spegla din motpart. Och det gör du säkert när du coachar redan.
Man försöker, då handlar det mycket om, precis, man använder alltså semantik och kroppsspråk. Och försöka känslor, att vara med upp och ner i känslor.
Ja, och här menar författaren framförallt med spegling att du ska repetera de tre senaste orden eller de tre senaste, eller viktigaste orden som den andra nyss sa. För vi dras till människor som liknar oss, och det här är återigen ett sätt att skapa ett band och att få den andra att prata mer så att du får mer information.
Kan inte det bli, det får inte bli för awkward, alltså att man säger så här, det går inte, och så säger du så här, för att alltså vi har lågkonjunktur. Det får inte, men jag fattar vad du är ute efter, att jag känner att du förstår ju mig, det hör jag när vi använder samma ord, vi är på samma inte kanske samma planhalva riktigt, men med samma sport.
Ja, men lite precis, jag förstår det, för jag menar, det är ju mycket möjligt att din chef skulle vilja hälla pengar över dig. Men det finns massor med hinder, och ju mer du lär dig om de här hindren, desto mer kan du jobba för att hamna så nära ditt önskade mål som möjligt. Och jag menar,
just det.
I boken här, ibland handlar det om gisslansituationer, och då är det ju livsviktigt
just
att få den andra att prata mer. Att man kanske fattar att den som har tagit någon som gisslan kanske egentligen bara vill bli uppmärksammad och lyssnad på. Eller att liksom hen faktiskt planerar att göra något farligt snart. Så där är all information är ju jätteviktig. Men förhandlar du lön så är det också viktigt för dig. Dora. Om du får reda på någonting som, budgeten är begränsad. Men kanske du får fram här, nästa år är det mindre begränsad. Eller, men det finns ju en annan budget, kommer kanske chefen på i samtalet. Genom att bli ledd av dig.
Ja.
Med hjälp av de här då speglingarna, att du repeterar det viktigaste. Ja, det är lågkonjunktur, ja. Det kan ju vara ett sånt sätt. Och då kan det faktiskt öppna sig möjligheter. Och sen, förutom då de här rubriceringarna och att spegla, som är lite grann samma sak, så ska du också, istället för då svara med ja eller nej, du ska ställa något som han kallar för kalibrerade frågor. Och det är frågor som börjar med vad eller hur?
Inte varför. Och,
nej, han varnar lite för varför. Därför att det finns ett helt avsnitt i boken om det. Varför skulle ibland kunna vara bra, men ofta är det dåligt. För att varför-frågor får oss ofta i en försvarssituation. Varför är det så här? Då kan den du pratar med känna att den måste försvara sig. Och han är väldigt mycket ute efter att du ska göra den andra trygg. Och känna att den blir lyssnad på. Så vad eller hur? Och jag menar, i den här situationen då med en begränsad budget och du vill ha högre lön. Ja, då skulle en sån fråga kunna vara, vad har du för hinder i den här situationen? Mm. Eller vad skulle krävas för att din budget skulle kunna öka? Sådana frågor liksom.
Mm.
Hur
skulle du kunna gå mig till mötes alltså? Ja.
Exakt, och det här med hur, där, när du har fått ett motbud som du känner att, nej men, i vanliga fall kanske du skulle sagt ja, för då tänker du så här, okej, jag är inte i mål, men min motpart har ju flyttat på sig, då kanske du instinktivt skulle säga ja, det här är vad jag får nöja mig med. Men om du då istället testar och säger så här, det här var ju inte vad jag riktigt förväntade mig, hur skulle jag kunna gå vidare härifrån? Mm. Alltså du ställer en öppen fråga där du visar att du är inte riktigt nöjd. Och du bollar över bollen på den andres planhalva. Och då känner den andra att den behöver säga någonting. Och då kan den i diskussionen faktiskt börja leta lösningar till dig. Och det kan vara att den faktiskt flyttar på sig och går närmare ditt mål. Eller att den slänger in saker som inte har med pengar att göra. Som gör att du får liksom någonting mer. Och vi skulle kunna testa det här om du vill. Om vi låtsas då att vi låtsas att jag vill flytta nästa inspelningsdatum till en onsdag. Men du vill inte du. Du vill ha kvar tisdagar som jag.
Och vem ska vinna?
Nej, vi testar bara det här med lite så här, spegla. Ja. Alltså, repetera det jag säger istället för att säga ja eller nej.
Ja, så det är du, precis, du vill flytta och jag vill då fråga jag är ju väldigt frestad att fråga varför du vill flytta, men det får jag acceptera att det vet jag.
Du får spegla, du får göra rubriceringar och så får du använda hur och vad frågor.
Ja, så du vill flytta inspelningen till en onsdag istället för tisdag. Mm.
Så Annie, kan vi köra så att nästa gång vi spelar in då blir det en onsdag, det skulle vara jättebra för mig.
Ja, vad är det som gör att tisdagen är ett problem nu när det inte har varit det tidigare?
Ja, men det är så här då att min son börjar skolan väldigt tidigt den dagen och jag behöver skjutsa vissa tisdagar. Så att så jag skulle vilja flytta. Kan vi flytta till en onsdag? Vore det jättebra.
Ja, du behöver skjutsa din son, jag förstår. Det är ju jätteviktigt. Men vad...
Och där ska du vara tyst.
Ja,
för nu när du har gjort det, det är jättebra. För nu när du sa det här, du behöver skjutsa din son. Du bara repeterar.
Ja.
Om du sen är helt tyst, då känner jag att jag måste säga någonting.
Ja.
Och då kanske jag säger så här,
din son.
Ja, jag vet det. Sen är det ju så här att jag skulle ju kunna be min man också, men ja. Det är ju det. Och då börjar jag tänka på att det fanns en annan lösning. Ja, så det kanske räcker så här. Men att du speglar och ställer hur- och vad-frågor. och bollar över bollen på min planhalva, det ja. Är en jättebra grej.
Mm. Ja, så, jag fattar grejen. Man får det är nog som med det mesta någonting man får öva på, för att man gärna, alltså blir jag irriterad här så är ju risken att jag bara, men alltså
vad men varför det? Säger du så där när vi ändå kommer ja, exakt. Mm. Men det vinner
jag,
man inte
på tänker, för mig funkar att tänka att jag ska coacha dig fram till att komma på en lösning som gör att jag får min tisdag.
Exakt. Och något som är intressant med den här författaren, han, alltså vi lever ju en konsensuskultur i Sverige. Vi tycker att när vi kommer överens, när vi möts på mitten är det bra. Och jag ska inte säga vad som är rätt, men han säger så här, när vi möts på mitten, då är det som att vi har en vit sko och en brun. Det blir liksom ett mishmash som ingen är nöjd med. Du ska köra på och du ska köra på tills du når ditt mål.
Mm. Jag fattar. Och då, ja, om man tänker zoomar ut och tänker altruistiskt, så tänker man att om alla, alltså precis, att det inte ska bli så här, varken hackat eller malet, så är det så här, om jag får vinna 5 och förlora 5, då blir det liksom, jag vill ha vita skor, när det är 5 fall blir det bruna skor, i 5 fall vita skor, men det blir inte brunt och vitt. Det här är min tolkning av det du sa nu.
Ja, men hur som helst så tänker jag att det kan i alla fall stärka oss som tycker det här är lite jobbigt.
Ja.
Att kämpa på och tänka att vi ska nå vårt mål, och det kan vara värt att testa.
Ja, jag är ju så agiterad över den här situationen då, där jag har lämnat in en dator och det går inte på garantin, det accepterar jag. Tydligen så får man inte hälla kaffe på sin dator, jättekonstigt, men det får man inte göra. Men däremot så, om man då erbjuder att hjälpa och sen glömmer bort datorn i 20 dagar utan att återkoppla till kunden, då upplever jag att det har skett. En trogen kund, det är min tredje dator som jag köpt hos dem på liksom 12 års tid. Och jag tänker nu att jag skulle behövt ta med mig det här fråga vad, hur. Och stått där och varit lite tyst, fast nog sett väldigt arg ut. Alltså, jaha, så ni kan alltså inte hjälpa mig trots att du precis sa, alltså, sa, du sa att problemet låg hos er, det är ert fel, men ni kan alltså inte göra, du säger att ni kan inte göra någonting för din, alltså att jobba med de här frågorna, att så vara tyst och bara stå där.
Ja.
Och vänta.
Jag tror det, precis. För det kan ju vara en så här hård skiljelinje då. Om du har sagt att du har hällt kaffe i datorn och så, det får man inte. Det, är liksom, det kan de aldrig ta ansvar för. Då kan det ju vara så att du är rökt. Så där kan man ju säga att du hade behövt ha mer information.
Ja, då att de sa, vet du vad, det här är, ta tillbaka datorn på en gång och här är tips på vart du kan lösa den. För det har jag nu gjort och det tog 3 dagar för den aktören att laga datorn. Hade jag vetat det så hade den här agenten nog inte hållit på datorn i 20 dagar. Och det var ju där felet skedde. Jag bestrider ju inte att de inte lagar den, men jag vill ju på något sätt, så här, förstår ni problemet för mig här, trogen kund. Men jag tar verkligen med mig, jag ska gå tillbaka och testa det här.
Ja, och jag tror det här att våga vara tyst när man har antingen speglat, repeterat vad de sa, eller bara säga en vad eller hur-fråga. Så hur ska jag kunna gå vidare nu? Det är en ganska bra fråga.
Ja, hur ska jag gå? Ja. Var tyst är inte jag slänga en av mina styrkor, men jag ska öva.
Jag vet, samma här. Ja, men vi måste träna på det här, Ann-Sofie.
Ja, yes.
Men sen kanske det mest intressanta i hela boken, tycker jag. Det är att du ska börja se ordet nej från din motpart som någonting bra.
Right. Hur då?
Ja, eller hur? Det undrar man ju. Ja, men så här. Om du säger, jag vill ha 6% löneökning, och så drar du dina argument som du brukar, och så säger chefen, nej, det är för mycket. Eller bara nej. Ja, då tänker du kanske, ja, nu är det kört. Men nu när du har fått den andra att säga nej, så ska du se det som något bra. Och varför det då? Jo, din motpart får känna kontroll och visa var gränsen går. Nu är han eller hon mer trygg. Och det här är bra. För den har fått visa kontroll. Här är min gräns. Just nu i alla fall. Och nu, menar Chris Voss, kan den verkliga förhandlingen börja. Han menar till och med
att här är linjen. Liksom. Alltså här är den bruna skon framme. Så man kan i alla fall se den. Ja, där gick gränsen tydligen.
Ja, men alltså, kom ihåg. Ju mer information du har, desto bättre läge har du. Och när du har fått ett nej, då har du ju något att jobba med. Och det här som jag sa i början, du ska lyssna och få den andra personen att berätta så mycket som möjligt. Och ett nej, det är någon väldigt tydlig information. Och författaren menar till och med att det är vissa förhandlingar som går i stå när det liksom inte händer något. Där kan det vara jättebra att forcera motparten att komma till ett nej. Till exempel, att man kan skicka ett mejl i en förhandling som aldrig liksom rör på sig. Där ämnesraden är så här: har du gett upp på den här förhandlingen?
Mm-hmm.
För då blir ju svaret antagligen nej.
Nej. Nej. Nej, det är ett bra nej. Ja.
Ja, för att när vi får säga nej, då känner vi, ja men nu har vi kontroll på läget, nu har vi visat att hörru, du kan inte bolla mig hur som helst, var som helst. Och det var intressant, de visar i den här boken, de refererar till så här kampanjarbete i USA. Där är det jätteviktigt att man samlar in massa pengar till alla president och andra politiska kampanjer. Mm. Så en massa människor ringer runt till folk och så vill de få dem att donera pengar. Och då märkte de att kampanjsamtal som inleddes med att få människor att säga en massa ja, till exempel: är det inte åt helskotta med situationen i samhället nu? Jo! Borde vi inte ha fler poliser på gatorna? Jo! Och så vidare. Och sen så langade man in där: ska du inte stötta vår representant här till senaten? Nej, men det har inte jag råd med, kanske de sa. Men om man istället testade med ett annat typ av samtal, där det var så här: tycker du att samhället är på väg i rätt riktning? Nej! Och massa sådana frågor. Tycker du att vi har tillräckligt med poliser på gatorna? Nej! Att efter sådana frågor fick de väldigt mycket oftare, och jag minns inte procentsatsen, men det var typ 25% oftare eller mer, folk att säga ja till att donera.
Ah, intressant. Det är också viktigt att ha med sig den förståelsen. Liksom att hur man kan nog rigga frågor och påståenden, så att säga.
Ja, att få ett nej, då är det bra, för då har den andra fått liksom visa att den är i kontroll. Eller inte i kontroll, det är svengelska. Den andra har kontroll. Och efter att du har fått det nejet då, det är då du ska använda de här kalibrerade frågorna. Ja, vad är det som inte fungerar med det här? Och vad skulle det krävas för att få det att funka? Och så vidare.
Mm. Och då blir det ju inte som att säga så här: ingenting. Så här är det bara. Men då tänker jag, får man hjälp kanske av de där: vad beror det här
ingenting
på? Liksom. Ja.
Ingenting. Hur, säger du då?
Nej. Ja. Nej, just det, jag säger ingenting. Passan, jag
du repeterar ingenting. Ja. Och då måste ju den andra säga någonting. Ja,
så
det
så
jag menar.
Att...
Ja, ja. Exakt.
Mm. Bra, bra. Jag bara right, håll tyst, ska jag bara. Håll tyst.
Till sig själv, ja. Och löneförhandling då. Vi sa ju det, att det är bäst att låta den andra parten lägga budet först. Men det kanske man inte alltid kan. Och här ska vi använda psykologisk kunskap som vi har pratat om tidigare. Att ankra.
Ja.
Jag tror att vi har pratat om det här i podden tidigare, att till exempel restauranger, de har ofta, om du slår upp menyn, så har de ofta, kanske högst upp till höger, har de en svindyr rätt, den här jättedyra skaldjursplatån som kostar hur många hundra som helst.
Mm.
Och det är kanske inte så många som köper den, men när du har sett priset på den, om den kostar 550 kronor, då tänker ju du att de vanliga varmrätterna för 295 eller 320, de upplevs ju plötsligt ganska prisvärda.
Just det.
Mm. Och det är ankring då. Så att, om vi säger så här: du vill ha 45 000 kronor. Du tjänar 40 000 idag. Ja, då ska du sätta ett extremt ankare. Och vad som är extremt, ja, men det kan ju, det beror ju på naturligtvis. Men säg så här att... ja, men be om 58 600. Det kanske är okej. Mm. Men be då i så fall om 54 600. Du ska ta något som är mycket högre än det du tror att du kommer få. Därför att då sätter du det här extrema ankaret och så kommer din motpart att uppleva allt du säger efter det som ganska vettigt. Och använd då ett udda tal för att det uppfattas som att du har räknat ut det på något sätt. Vi känner mer trovärdighet för 54 600. Eller 6,3% istället för 6%. Och när din motpart då säger så här: men du får faktiskt nöja dig med 43 000. Och kom ihåg, du ville ha 45. Här är det ju väldigt lätt att känna så här: men jag har kommit mer än halvvägs från mina 40. Men fortsätt med de här kalibrerade frågorna. Vad skulle krävas för att? Och hur ska jag ta mig vidare härifrån? Mm. Och du kan också, och så är det viktigt att du är tyst.
Mm.
Och du kan också erbjuda någonting som inte har med lönen att göra. Föreslå att du hjälper till med någonting som är eftersatt. Så att du kalibrerade frågor, spegla, rubricera och så låt den andra prata. Så kommer du kanske till och med att hamna på de här 45 som du vill ha.
Mm. Tänk att det är inte dum timing med de här tipsen just nu för många. Jag vet inte exakt när vi släpper det här, men det känns väldigt. Och som sagt, jag tror att man är i fler liksom förhandlingssituationer än vad man tänker på spontant. Att man kan ha nytta av de här tipsen, även om det inte är en gisslan-situation eller löneförhandling för den.
Hemma liksom, vem ska ta disken ikväll? Skulle du kunna diska ikväll eftermiddagen? Nej. Nej, men nej. Det tycker inte jag känns schysst. Eller så här. Du tycker inte det känns schysst?
Nej.
Och då bara, alltså istället nej, för bara, att, ja, ja. Ja, exakt. Mm. Nej, för att bla 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 bla. Okej, men om jag skjutsar sonen till träning här då, då kanske du kan tänka dig att diska ändå. Ja, men då gör jag det. Lite så.
Just det. Mm. Okej, och sen finns det någonting som heter Ackerman-modellen.
Ja. Och den här är inte då Chris Voss, utan den har han fått någon annanstans. Och den ska du använda när det är du som ska betala.
Ja.
Kanske du kan använda det här i din datorsituation, vad vet jag. Men då när det är du som ska betala, ja, sätt din målsumma först då. Det kanske är så att du vill betala 100 000 för en begagnad bil som i butiken har en prislapp som, där det står 150 000.
Mm.
Och när du har bestämt dig för din målsumma, sen ska du sätta ett utgångsbud som är 65% av det här. Aha, det är alltså 65 000. Och så gör du om den siffran så det är 64,9, för kom ihåg, du ska använda udda siffror då. Sen räknar du ut hur du kan öka dina bud 3 gånger. Först till 85, sen till 95 och sen till 100% av din målsumma. Inte 100% av de här 150 000. Och så sätter du dem till udda tal så att det känns som att du har räknat. Och det skulle kunna vara 84,7, 95,3 och 99,8 till exempel.
Mm.
Och så i det här samtalet använder du kalibrerade frågor, de här vad, hur. Och andra sätt att säga nej utan att använda ordet nej innan du höjer ditt erbjudande första steget. Låt det ta tid.
Mm.
Eftersom du kommer lära dig också av motparten. Vad säger den? Vad är det som är problemet? Var går gränserna? Och sen när du väl lägger fram ditt slutbud som fortfarande inte är 150 000 utan det är närmare 100 000, ja, då kastar du in något som inte är pengar. Du kan till exempel säga, jag köper den idag, nu direkt, ha cash i fickan.
Ja, just det.
Och det kan ju vara bättre för försäljaren än att du kommer in om 3 veckor och köper liksom. Så det är Ackerman-modellen.
Ackerman-modellen, ja. Intressant. Det här, precis, det kräver lite förberedelse. Det är ingenting man står egentligen i stunden och bara, fasen ska jag göra nu? Utan man behöver ha den här strategin när man liksom går in i situationen och har tänkt till. Och, ja.
Men det är det här då när du ska köpa något, då behöver du räkna ut de här siffrorna. Men annars säger han ju att du ska egentligen fokusera mest på att lyssna och inte så mycket på dina argument. Ackerman-modellen motsäger det lite grann, men om du tränar in siffrorna så har du dem. Liksom.
Mm. Superintressant. Ja. Alltså jag har fått med mig massa bra tips. Jag ska verkligen testa det. Jag blir väldigt nyfiken på att läsa boken. Men jag tänker att bara genom att lyssna på det här avsnittet så kanske man har fått ut allra viktigaste takeawayen. Så det är ju ett effektivt sätt att ta del av en hel bok. Så tusen tack, Boel, att du läste den och så fick jag lära mig. Och våra lyssnare också. Jag hoppas det.
Undvik den där situationen med en brun och en vit sko och satsa på att nå ditt mål och att båda kanske faktiskt är väldigt glada för det. Vem vet? Och du som lyssnar får ju förstås jättegärna höra av dig och komma med dina tips och vad du har gått i fällan liksom, och, ja, kring förhandlingar. Det vore jättekul att höra.
Ja, verkligen. Det hoppas vi att vi får göra.
Ja, verkligen. Vi tycker det är jättekul när ni hör av er och berättar. Och vår samarbetspartner motivation.se har, som ni vet, jättemånga artiklar om mänskligt beteende. Och den här veckan har vi valt en som handlar om hur man lyckas med svåra samtal. Och det är ju faktiskt något som förhandlingar kan vara ett exempel på.
Mm.
Och den här texten understryker vikten av det som Chris Voss skriver i den här boken. Att ta det lugnt, fokusera på den andra och ställ många frågor. Vi lägger en länk till den här artikeln där du lyssnar just nu.
Och med det så tackar jag dig, Boel, och vi tackar våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för produktionen. Följ oss som sagt gärna och snacka med oss på LinkedIn och gilla våra inlägg och säg hej till oss, så hörs vi om en vecka igen. Må så gott, hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.